Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Vi läser predikotexten en gång till, alltså Matteus 18:1-5. I samma ögonblick kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: vem är störst i himmelriket? Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem och sa: amen, säger jag er, om ni inte omvänder er och blir som barn kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den största i himmelriket. Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Amen. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, lär oss att vara ödmjuka inför dig och ta emot din hjälp och frälsning. Och lär oss att följa ditt exempel, så att vi inte främst ser till vårt eget bästa utan också till andras. Amen. Jesus lär oss idag vad sann storhet i Guds rike är, vem som är störst i himmelriket. Han svarar på den frågan. Och det är egentligen att ödmjuka sig inför Gud och ta emot den frälsning som Gud av nåd ger till ovärdiga syndare. Och storhet i Guds rike är också att ta emot barnen som en gåva från Herren. De är ju en gåva från Herren. Så heter det i psalm 127. Se, barn är en Herrens gåva. Och det är en stor och hög uppgift i Guds rike att ta hand om barnen och fostra dem, så att det växer upp en ny generation med kunskap om vår frälsningsgud. En generation som tackar honom. Det omedelbara sammanhanget här är att Jesus hade utvalt Petrus att gå och fiska och fånga en fisk som hade ett mynt i munnen, och så betala tempelskatten för de bägge två. Och efter det så kom lärjungarna då fram med den här frågan: vem är störst i himmelriket? Och egentligen så ser vi på parallellstället, så är frågeställningen: vem av oss är den främste, eller vem av oss är den störste? Och det här var ju en fråga som hade sysselsatt lärjungarna en tid. De hade talat om vem som var störst när de hade gått vägen från Caesarea till Kapernaum. Och när Jesus hade frågat: vad var det ni talade med varandra om på vägen? Ja, då blev de tysta. De kände väl på sig att Herren är nog bäst att inte säga något, för han gillar nog inte vad vi då svarar. Lärjungarna, de var ju inga högstatusmänniskor. Alltså, det var enkla fiskare från Galileen, troligtvis ganska fattiga, i alla fall förde de ett enkelt liv. Men det hindrade dem ju ändå inte om att drömma om en framstående plats, en position, att bli högt uppsatta och ansedda. Och de förväntas nog allihop ganska framskjutna platser i himmelriket, men frågan är ju då vem som var den störste. Och vi vet ju inte vad de talar om. Men vi kan ju gissa. För Jesus hade ju utvalt Petrus, Jakob och Johannes att följa med upp på förklaringsberget, där de hade sett Kristi härlighet. Han hade valt samma tre personer, Petrus, Jakob och Johannes. Det var de som fick följa med in och se när han uppväcktes synagogföreståndarens dotter. Och det var de tre. Och bland dem, vem? Petrus var ju ofta deras talesperson. Och så hade nu det här hänt, att Jesus hade valt Petrus att gå och ta upp den där fisken, fånga fisken som hade myntet i munnen, och så betala tempelskatten för dem båda. Jesus svar var mycket oväntat och överraskande. För när han skulle svara, då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem och sa: amen, säger jag er, om ni inte omvänder er och blir som barn kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den största i himmelriket. Och den som tar emot ett sånt barn i mitt namn, han tar emot mig. Någon kanske tänker att Jesus valde att ställa fram ett barn därför att barn är oskyldiga inför Gud. Men då har man nog missat poängen här. För att poängen är att Jesus ställer ödmjukhet kontra högmod. Alltså ödmjukhet inför Gud ställs gentemot högmod eller stolthet inför Gud. Och läser vi då sen när vi fortsätter det här sammanhanget, om vi hade fortsatt några verser till, så ser vi att han ställer att ta emot ett barn i hans namn ställs mot förakt för de små. Och även om barn kan vara egoistiska och de kan vara tjuriga och de kan också ha ganska höga tankar om sig själv, alltså att de klarar av mycket mer än en föreställning att de klarar av mycket mer än vad de i verkligheten klarar, så är det ändå så att man förknippar ju inte högmod och stolthet med små barn. Högmod och stolthet är ju någonting som tilltar med åren. Det är ju vuxenvärldens problem. Där ser vi högmod, stolthet, prestige och konkurrens. Och när det finns i vuxenvärlden, det är då det får så allvarliga konsekvenser. Det får allvarliga konsekvenser för andra. Och här är det allvarliga konsekvenser inför Gud. Så Jesus ställer fram ett barn och säger att vi ska omvända oss och bli som barn, annars kommer vi inte in i himmelriket. Så han vänder upp och ner på människors föreställningar och han vänder upp och ner på lärjungarnas attityd och förväntningar. Och i det här sammanhanget, då tror jag att det är bra att vi för att förstå det bättre tänker på farisén och tullindrivaren i templet. Farisén, han bad så här: Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor, roffare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den där tullindrivaren. Jag fastar 2 gånger i veckan. Jag ger 1/10 av allt jag får in. Så här är det ju en människa som inte, när han ber, så ber han inte om någonting, utan vad han egentligen kommer med, det är ju skryt inför Gud. Han berömmer sig inför Gud. För att han tror att berömmer jag mig inför Gud, så att han ser hur bra jag är, så har jag ju någonting, en fördel av det. Tullindrivaren, han stod långt bort och vågade inte ens lyfta blicken mot himmelen, utan slog sig mot bröstet och bad: Gud, förlåt en syndare som mig. Och vilken bedömning gjorde Jesus av de två? Ja, han säger att om tullindrivaren, han gick hem rättfärdig, men inte den andra. Och så kommer då principen: var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Så vi ser det här att Jesus vänder upp och ner på människors föreställningar. Och vi ser att Gud ser på saken på annorlunda sätt än vad, ja, i det här exemplet med farisén och tullindrivaren i templet, så ser ju Gud på annorlunda sätt än vad farisén gjorde. Han såg på sig själv i mycket positivt. Gud såg på honom på annorlunda sätt, just det, för att han upphöjde sig, berömde sig. Och så var det också för lärjungarna. De funderade på vem som var den största, och Jesus som svarar mycket oväntat och vänder upp och ner för deras föreställningsvärld med att ta fram ett litet barn. Och att ödmjuka sig inför Gud, det är ju att inse att man är helt beroende av Guds förlåtelse. Och då är vi ju faktiskt så lyckligt befriade att vi behöver inte analysera vårt liv. Vi behöver inte analysera vad som är synd och vad som inte är synd. Vi behöver inte analysera vad som är ont och vad som inte är ont. Vad som är rättfärdigt och vad som inte är rättfärdigt. Vi behöver inte välja ut. Nu måste vi gå igenom och se vad det är vi möjligtvis kan bekänna. Och vad det är vi kan berömma oss av. Väljer vi ut de allra bästa gärningarna och tänker att det här, där lyckades vi i alla fall, kanske till och med inför Gud, så får vi säga med som skriften, även våra bästa gärningar är som en fläckad klädnad inför Gud. Så vi är helt befriade från sådana analyser. Vi kan förena oss med tullindrivaren och säga: Gud, förbarma dig över mig, syndare. Förlåt en syndare som mig. Alla som tror att de kan ha någonting att komma med inför Gud och berömma sig av inför Gud stänger vägen för sig själva. Bara i och med att man tror sig ha förtjänat en plats i himmelriket. För att inte tala om att man har gjort sig förtjänt av den främsta platsen. Vem är störst? Vem är främst? Så stänger man sig själv ute. Man har gjort det omöjligt att komma in i himmelriket. Jesus säger: den som inte omvänder sig och blir som ett barn kommer inte in. Så att det är att ödmjuka sig inför Gud, är att be om förlåtelse för allt. Att ödmjuka sig inför Gud är att erkänna. Inte börja se vad är det hos mig som är rättfärdigt, utan att ödmjuka sig inför Gud är att erkänna att det finns en enda rättfärdig. En enda rättfärdig. Och det är Jesus Kristus som har levt ett fullkomligt liv i vårt ställe och sonat vår synd. Han ensam ska ha lov, tack och ära. Han ensam ska ha allt beröm när det gäller det, vår ställning inför Gud. Ödmjukhet inför Gud är att omvända sig och ta emot himmelriket som ett barn. Och hur tar barnen emot himmelriket? Ja, i Nya Testamentet så upptas barnen i Guds rike, i Guds förbund genom dopet i vatten. Gud innesluter i dopet ett helt litet hjälplöst barn i sitt nådesförbund. Ger det den helige andes gåva. Ger barnet änglarnas beskydd. På samma sätt blir alla människor omvända och frälsta. För i omvändelsen så handlar det inte om vår egen duglighet och kraft. Det handlar inte om vilket förstånd vi har. Att vi har tillräcklig förståndskrafter. Det handlar inte om våra krafter. Det handlar inte om viljan. Att vi avgör oss från Gud, utan tvärtom är det ju så att det är vår bortvända vilja som ska omvändas. Det är vår vilja, det är inte vår vilja som utför arbetet, utan det är den som är föremål för Guds arbete. I omvändelsen är det Gud som arbetar, det är han som verkar. Han handlar med oss, han väcker oss till liv. Till andligt liv och evigt liv. Och därför betyder ju egen kraft ingenting i omvändelsen. Man skulle kunna säga så att ingenting är mer meriterande för omvändelsen än svagt förstånd och svag kraft. Och det här är någonting som vuxna har väldigt svårt att erkänna. Alltså det är svårt för en vuxen människa att bekänna så som vi gör i katekesen. Jag tror att jag inte av mitt eget förstånd eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre. Förbarma dig över mig, syndare. Förlåt en syndare som mig. Sänd din ande att i nåd handla med mig genom evangeliet i ord och sakrament. Jag ber att du genom evangelium handlar med mig på samma sätt som du handlar med ett litet barn i dopet. Du kommer, ger nytt liv, förnyar, ger den helige andes gåva och ger andlig kraft. Barn behöver Guds frälsning lika mycket som vuxna. Det är inte så att barnen automatiskt tillhör Guds rike bara därför att de är barn. Men de har en fördel, kan man säga. För som hjälplösa, tar de emot Guds rike. Och Gud är ju de hjälplösas hjälpare. För vuxna är det ju högmodet och stoltheten som kan stå i vägen. Och Jesus säger så: om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket. Stor i himmelriket är också den som ödmjukar sig inför andra. Jesus säger så här: den som tar emot ett sånt barn i mitt namn, han tar emot mig. Det hör också till att ödmjuka sig. Lärjungarna, vi ser hos dem en konkurrens. De konkurrerar med varandra om den främsta platsen i Guds rike. Konkurrens ska ju inte finnas bland dem. Konkurrens är ju någonting som finns i världen. Där konkurrerar man med varandra om anseende, framgång och karriär. Men i Kristi rike så är det inte konkurrens som gäller att armbåga sig fram, utan ödmjuk tjänst. Vem är stor? Ja, här i världen är ju den stor som har en framstående chefsposition. Eller har mycket makt på annat sätt. Har fått stort inflytande. Eller som tjänar mycket pengar och bara med sin ekonomiska makt är stor och har inflytande. I Kristi rike är det något helt annat som räknas stort och viktigt. Ett annat arbete. Och Jesus, han sammanlänkar de här två sakerna, storhet i Guds rike, med att ta emot ett barn i hans namn. Och vad är det att ta emot ett barn i Jesu namn? Ja, för det första det är att inse och erkänna att barnen är en gåva från Herren. Och också förstå att med gåvan så kommer också en uppgift, ett arbete. Att ta emot barnen i Jesu namn, det är att bära fram barnet till dopet och sen lära barnet med sitt exempel och med undervisning att leva som Guds kära barn. Och det här är ju inte bara, det är ju främst föräldrarnas uppgift, men det är ju inte bara föräldrarna som utför det här arbetet. Utan också vi i kyrkan kan ju på många sätt vara goda exempel för barnen. Ge stöd åt föräldrarna. Det viktiga är att det växer upp ett släkte, en ny generation som känner vår frälsningsgud. Som kan leva fria och förlåtna som Guds barn. Som kan tacka och lova honom. Så lärjungarna, de var på väg. Nu när vi läser här. Då Petrus hade betalt tempelskatten för de båda. För då var lärjungarna fortfarande, hade de kommit så långt att de var kvar i frågeställningen: vem av oss är den största, vem är störst i himmelriket? De skulle få fortsätta lära sig och de skulle få fortsätta få Jesu exempel. När påskhögtiden närmade sig, då han skulle offra sig själv till försoning för deras och för hela världens synd, för vår synd, då böjde han sig ner och tvättade lärjungarnas fötter. Och så sen undervisade han då: förstår ni vad jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre, och det med rätta, till det är jag också. Om nu jag, er herre och mästare, har tvättat era fötter, så är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag ger er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. Amen, säger jag er, tjänaren är inte för mer än sin herre, och budbäraren är inte för mer än den som har sänt honom. När ni vet detta, saliga är ni om ni också gör det. Och hela Jesu liv var ju ett enda stort exempel på ödmjukhet. Han gjorde ingenting till sin egen nytta. Han gjorde ingenting för att få fördelar för egen del. Utan han kom för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Han kom för att med sitt liv vinna frälsning åt oss. Så han ödmjukade sig. Han blev lydig ända till döden, döden på korset. Gud bevisade sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Så vi ska alltid ödmjuka oss inför Gud. Be om förlåtelse för allt. Gud, förlåt en syndare som mig. Ta emot hans förlåtelse som är hel och fullständig. Och det här blir särskilt tydligt för oss idag när vi också ska fira Herrens heliga nattvard. Här får vi tillfälle att komma som syndare inför honom, bekänna att vi är syndare. Vi får tillfälle att ta emot Kristi kropp och blod under bröd och vin, och det ges åt oss till syndernas förlåtelse. Ingen kan gå härifrån utan att ha fått en personlig och påtaglig bekräftelse och bevis på att allt är förlåtet. Och det ger oss kraft, det motiverar oss att leva det nya livet som Guds barn. Amen. Herre Jesus, förlåt oss alla våra synder och ge oss kraft att leva det nya livet som Guds kära barn. Ge oss ditt sinne så att vi inte tänker främst på vårt eget bästa utan också på andras. Ge oss tålamod och uthållighet. Det behövs. Ge oss tålamod och uthållighet att visa barnen på den enda rätta vägen till himlen, den som går genom tron på dig. Amen.